I min familj, den familj jag har kvar är mina bröder.
Dina bröder? Ja. Hur många bröder har du?
Jag har två bröder.
Två bröder?
Jag har två bröder.
Yngre?
Båda är yngre. Jag har en mellanbror som är 2 år yngre än mig.
Mm-hmm.
Och min yngsta bror är 13 år yngre än mig. Han är född 95.
Okay.
Jag är född 82.
Så knappt liksom. Du är nästan som förälder för det där människa.
För min yngsta bror blev jag förälder. En dålig förälder.
När blev du förälder?
Mina föräldrar gick bort, så min mamma gick bort 2006 och min pappa gick bort 2009.
Mm-hmm.
Och då var min bror 13.
Mm-hmm.
Sen har jag tagit hand om honom och det gick åt helvete.
Vad var det för dig? Jag säger inte att vad en mamma ska vara i en familj, vad måste det vara? Eller om det, man och det måste finnas en mamma i familj. Vad var din mamma för dig?
Min
era familj.
Ja, hon var snällare än min pappa.
Snällare?
Ja, uh-huh. Min pappa var väldigt sträng.
Mm-hmm.
Hård och så här, klassisk juggepappa,
mm-hmm,
skulle jag säga.
Mm-hmm.
Hon var glad.
Mm-hmm.
Älskade musik. Hon sjöng uh-huh mycket hemma och så där. Och jag skulle säga att jag ärver min humor, även om min humor kanske är mörkare från henne.
Mm-hmm.
Men jag tror i grunden så alla komiker upptäckte att de var roliga när de fick sin mamma att skratta. Det var stort för mig att få henne att skratta.
Mm.
Så det var vad hon var för mig. Alltså hon var väldigt mycket mitt stöd.
Mm-hmm.
Men också som fick mig att våga.
Den trygga punkten.
Ja, hon fick mig att våga testa saker som kanske var töntiga. Typ jag dansade bugg. Hon fick mig att dansa. Hon såg att jag tyckte om att dansa.
Du fick våga.
Ja.
För så du kände dig trygg med din mamma.
Ja.
Och hon var en känslig människa.
Ja.
För din pappa var hård och sträng.
Liksom. Exakt. Balansen mellan dem.
Aha.
Han var den stränga och pedantiska nästan. Och hon var den varma, mjuka personen.
Skulle du säga att när din mamma gick bort och du och dina syskon inte hade mamman. Skulle du säga att din pappa ersatte henne bra eller på något sätt?
Absolut. De skilde ju sig när jag var 16, men någonting som jag inte trodde, eller kanske inte att jag inte trodde, men som man kanske inte förstod hur mycket min pappa älskade min mamma. Hur ledsen han blev och hur han var efter att hon hade gått bort, trots att de hade varit separerade i nästan 10 år.
Ah, de var separerade.
Ja.
Så vem växte du upp? Jo.
Jag växte upp med min pappa och min mellanbror växte upp med min mamma. Och det var lite men jag träffade ju fortfarande min mamma. Men för mig var det bara jag var uppväxt i Akalla. Och jag spelade basket på den
såklart
sidan.
Serb, lång, finns bara en vägg liksom. Och volleyboll.
Basket, volleyboll eller torped.
Torped. Eller kan man inte vara? Nej. Kan man
det, är
inte vara både och? Det är olagligt.
Det är olagligt.
Nej, lyssnare sysslar inte på med sådana saker.
Nej.
Inte på med sådana saker. Så skulle du säga att din pappa blev en slags mamma efter mamman gick bort?
För min yngsta bror, absolut.
Vad bra, så du behövde inte bli det?
Nej, inte då. Jag vet inte vad. Ja, det får man nästan fråga min bror vad jag blev. Det blev schizofrent eftersom jag är hans bror och har under hela hans uppväxt varit hans bror. Och sen plötsligt ska jag vara en auktoritär person i hans liv när båda mina föräldrar går bort.
Ja, det blev ju... Hur gamla var ni när både mamma och pappa?
Jag var 26 då och han var 13.
Mm-hmm.
Så från att han var 13 till 20 tog jag hand om honom. Och sen levde han sitt liv.
Fy, vad tungt alltså. Kände du det? Du var 26, men ändå är man lite barn. Liksom, för att förr i tiden så hade man börjat sin resa med att ha fast yrke och familj och barn själv när man var typ 25 eller 20 till och med. Förr i tiden. Men nu är vi barn. Alltså, jag var dum i huvudet när jag var 26.
Jag var dum i huvudet.
Det är dum i huvudet. Liksom.
Jag ska säga att jag fortfarande är dum i huvudet.
Ja, vad bra. Toppen. Ja. Fantastiskt.
Det är inte mycket som har förändrats.
Underbart. Underbart.
Ja, nej, men det var märkligt också att jag har aldrig haft barn. Och sen helt plötsligt ska du ta hand om någon under den perioden som är värst. Alltså när någon kommer in i puberteten. Mm-hmm. Och, och sen om jag tänker tillbaka hur jag var
du, i alltså, puberteten. Att gå in i puberteten, att gå in i mörkret. Liksom. Gå in i mörkret. Och han gick in i mörkret när mamman dog.
Och pappan.
Och pappan sen. Och du gick in i mörkret själv. För att, alltså för mig när jag fick barn så gick jag in i mörkret liksom. Mm. Och man måste gå in i grottan för att bli en vuxen någorlunda. Så du var ett barn men du behövde bli vuxen.
Ja.
Redan för, och du hade några som berodde på det, som dina syskon.
Precis.
Det var hårt liksom. Det var jättetufft var det.
Jag har alltid haft ansvaret för de två. Mm. Jag vill säga för min mellanbror också.
Alltså, fan, jag vet inte. Att ha ansvar och man, när man inte ens vet vad man sysslar på, vem man är och vad man vill. Och fan, helvete liksom. Hur reagerade du på det? För det första, till att gå tillbaka till pappa och mamma. Jag ser på mina barn att de, i det första minsta tillfälle så får de skam och skuld. Känner du det att du var skyldig, att du hade, det var ditt fel att din mamma och pappa gick bort? För det första som barn av någon anledning känner, även unga vuxna. Känner du det att det var ditt fel?
Jag kände inte att det var mitt fel, men det kändes man kände sig hjälplös, alltså att man inte kunde rädda sina föräldrar. Så kände
att
jag.
Du på något sätt kunde du ändå göra det bättre eller göra något mer.
Man vill
om du var lite bättre. Precis. Person liksom.
Och, eller bara det så här, att man rädda dem, tror jag.
Man räddade dem, ja. Man kunde göra det.
Man önskar att man kunde göra det.
Man kan göra det i filmer liksom. Så det är alldeles, när man är ung så tror man det är som på filmer. Så,
döden är svår att acceptera. Och också efter. Det tar ganska lång tid innan du alltså bara för hjärnan att acceptera att när en människa inte finns längre är svår. Alltså den känslan att jag kommer aldrig träffa dig igen. Det tar lång tid innan hjärnan accepterar den tanken. Att jag, du aldrig kommer träffa någon igen.
För mig är det en historia som händer andra människor. Jag har inte haft någon i en familj, så i nära familj som dog. Så det hade flera år innan man inser att de är döda.
Absolut. Jag brukar säga att man... Du kommer inte över någonting. Du kommer aldrig över döden. Aha. Du accepterar döden. Alltså att det är ett sår som aldrig läker. Alltså jag kan tänka på mina föräldrar nu och börja gråta om jag tänker tillräckligt länge. Det gör mig fortfarande ledsen. Det är ingenting som jag tror personligen någonsin kommer vara, och nu är det okej för mig. Det finns alltid jul, det finns påsk, man har en flickvän som man vill att de ska träffa. Det är så många situationer som man tänker, de kommer aldrig få se den här delen av mitt liv som är tung. Liksom.
Flickvän, vilka människor, de viktiga människor i ditt liv just nu?
Det är min flickvän, absolut.
Din flickvän? Ja. Hur länge har ni varit ihop?
I ungefär... Ja, men vi träffades för ett år sedan, men vi har väl varit på riktigt ihop. Det är väldigt svårt att säga, jag tror inte att vi själva vet. Men man kan väl säga ett år.
Ett år? Okej, okay. Alltså det är en vanlig fråga som man frågar i en stand-up.
Hon sitter
när man
här
ska
bak.
Snacka.
Jag kommer få höra det här sen.
Hur kan du inte veta? Hur kan du inte veta?
Men,
man frågar i publiken, hur länge har ni varit tillsammans? Ja. Och de tittar på varandra, den ena vågar säga 6 månader, den andra säger 3 dagar.
Ja, jag kan säga ett år och hon tänker i sitt huvud, vi är inte ens ihop.
Alltså, det blir alltid skratt på det här. Ah. Man är jätteosäker liksom. Yeah. Men när blir man ihop egentligen?
Exakt.
Oh, fan. På ens fantasi
jag har inget ring på mina fingrar. Hon har inte friat till mig.
Aha, okej. Okay. Hör du, vad heter hon?
Hanna.
Hör du, Hanna? Exakt. Han har ingen ring. Ah. Helvete.
Jag kanske går hem med
lite pengar ju. Ah. Helvete. Put a ring on it. Vad är det här låten? Jens, vad heter
låten?
If you like it.
Put a ring on it.
Okej, okay, put a ring on it. Exakt. Hanna.
Exakt.
Okej, okay, vilka med fler är dina viktiga personer i din för innan vi är klara med Hanna.
Uh-huh.
Vad är det hos henne som du tycker är viktigt för dig för att må bra? Vad gör hon?
Hon gör faktiskt väldigt mycket. Ett, hon står ut med mig, vilket är svårt.
Eller för att förändra frågan lite grann. Eller vad gör hon som är dåligt? Om du tycker om du vill ha det dåligt för att du är en dålig människa och du inte förtjänar att ha det kul. Vad är det som hon
gör? Men jag tycker alltså inte att jag förtjänar att ha kul. Yes. Gud är skyldig mig.
Yes.
Så ser jag på livet. Gud är skyldig mig mycket.
Pengar.
Och om vi någonsin ses behöver han vara orolig när han träffar mig. Gud. Men nej, men det
svara om för Hanna tar vi Gud senare.
Ja, nej, men för Hanna det som är viktigast för mig är jag ser vårt förhållande, jag tycker man pushar varandra. Hon är ett enormt stöd för mig. Och vi har alltid kul. Alltså vi kan göra vad som helst. Det är kul, det tycker jag är det viktigaste.
Så hon är det här trygga som du berättade om din mamma. Att hon är det trygga så du hon vågar leka och vara.
Men hon är min balans också. Mm-hmm. Det vill jag ändå säga som komiker. Och som, alltså, när jag spelar in andra poddar. Om hon hör någonting som hon tycker är galet. Du har inte den balans. Som komiker jobbar du du jobbar
inte
med din inre gräns. Att ta bort så mycket av den här rösten som säger du kan inte säga så här. Det här är galet.
Och det är ditt samvete.
Exakt, den finns inte kvar hos mig. Så hon, på ett sätt hon är den
fanlobben eller vad det är den,
exakt.
Den delen av,
hon är den viktigaste balansen i mitt liv. När jag gör någonting eller säger någonting galet. Om jag kommer på ett skämt som jag vet, jag kanske inte ska säga det här skämtet, men jag kommer att säga det. Men om jag drar det för henne först, då vet jag om jag har gått, hur, jag vet att jag har gått för långt, men jag vet hur långt för långt jag har gått. Så hon är min balans, skulle jag säga. Och vad jag tycker är viktigast som komiker, utöver att hon är en fantastisk människa, så har hon ett fantastiskt skratt. Så det finns ingenting bättre än när jag får henne att skratta. Det tycker jag om. Min stand-up är mitt ena perspektiv och biografisk oftast. Alltså saker som har hänt i mitt liv eller vad jag tycker om någonting. Jag jobbar inte abstrakt på det sättet eller att det är det är inte så här svepande. Jag jobbar inte så mycket med formen stand-up i den aspekten att jag skriver ett skämt bara för att skriva ett skämt. För mig är det tomt. Alltså jag tycker att ett skämt, jag ska själv tycka att det är kul, men sen vill jag säga någonting också med det skämtet. Ofta säger jag någonting med mina skämt.
Och det är sant, det som du berättar är sant. Förutom när man drar upp och till överdriver och sånt, men du talar sanningen på scenen.
Det är vad många säger.
Ja.
Och att jag är sanningen.
Gillar folk det? Varför gillar de det?
Jag vet inte om de gör det.
Varför vill folk lyssna på vad du vill säga om dig själv? Varför vill de göra det?
Men jag tror allt handlar om att ha ett originellt perspektiv. Och för mig, de komiker som jag själv beundrar har ett, det man tycker om med dem är att de har ett eget perspektiv. Jag tycker om komiker som inte bara drar skämt, de säger någonting. Mina idoler är Richard Pryor, som jag tycker är den bästa komikern tillsammans med George Carlin.
Ja, det
är, och jag menar, det är komiker som är mer än bara skämt. Pryor är väldigt biografisk. George Carlin är kommentator.
Jag blir så besviken på när jag tittar på Richard Pryor. Jag säger, så här kommer jag aldrig bli.
Ja.
Det kan jag inte göra. Det är utöver mina möjligheter.
Jag tror man kan göra vad man vill. Jag tror att du kan göra det.
Det är så fantastiskt, så underbart. Så det går inte att beskriva. Och så här kommer jag aldrig bli. Så jag blir ganska
det kan
besviken.
Du visst bli. Han är bara ärlig. Att kunna vara, att kunna skala av de lagren hos sig själv är, tycker jag, en konstnärs resa. Att kunna vara ärlig med sina brister och det är ju också, om man tar Pryor till exempel, att våga visa sig själv sårbar. som är otroligt svårt som människa. Alltså, som människa lär du dig raka motsatsen, att aldrig visa dig, speciellt om du får förorten till exempel.
Alltså, det är så mycket enklare att bli arg, att bli galen, att brista ut, att bli fysiskt, än att till slut erkänna att jag är rädd
eller ledsen.
Och jag är ledsen.
Ja. Jag håller med. Det är det svåraste som
man
finns.
Man vet inte ens att man är ledsen och...
Jag har lättare att göra det på scen än i verkligheten. Alltså jag kan säga saker på scen som jag kanske inte kan säga i verkligheten. Mm. Som kan vara otroligt känsliga. Alltså som för mig, tankeprocessen i bearbetning är lättare på scen än i verkligheten. Som jag skulle absolut skämmas för.
Så du vill ha en publik? Ja. Alltså det där i det antika draman i Grekland, så hade man kören. Som representerade, alltså det fanns några karaktärer som var väldigt tragiska och hade några tragiska historier. Och sen fanns det kören som representerade folk. Att allt sker inför andra människor som kommer ha en åsikt om detta. Och då blir det riktigt.
Drama.
Drama. Det, då blir det på riktigt. Och man berättar och de andra vet vad som händer.
Mm.
Annars är det inte på riktigt. Yeah. Är det inte lite som på i, vad, Biktar heter det?
Men på ett sätt...
Eller hur? Ja. Att man, när man har någonting...
Jag har lämnat dina tankar.
Och biktar sig. Och vi går tillbaka till Gud, för att vi skulle prata om Gud. Du sa någonting om Gud. Tror du på Gud?
Jag tror på Gud som en agnostiker, skulle jag säga. Men inte som, alltså utifrån skrift eller religion, tror jag inte på Gud.
Ja, det var alltså religion. Det är fantastiskt hur många olika religioner kan beskriva Gud och familjen och alltihop exakt som de är. Det är otroligt.
Men jag tycker också att det är väldigt klyschigt att säga, men i grund och botten så tror jag, alltså på ett sätt, vad all religion säger är att människan är Gud. Alltså även kristendomen säger att vi är Gud.
Mm.
Jesus säger att vi är Gud. Men jag tror att människan är Gud.
Mm.
Sen tror jag också, om man ska dyrka någonting, jag hade dyrkat solen och planeten.
Mm. Mm.
För planeten är liv.
Mm.
Och vi är beroende av den. Och jag skulle säga att alltså, moder jord är Gud. Alltså den ultimata guden, för den är helt oberoende av oss, men den ger oss allt vi behöver.
Vi är Gud, vi säger att vi är Gud, fast vi klarar inte av detta. Vi klarar inte av detta, för att tänk om det är en människa för 500 år eller 1000 år sedan, när man skulle berätta för dem att, vet du vad, jorden går runt väldigt fort och just nu hänger du upp och ner på just nu. Hur kan man bearbeta
men
det här?
Då visste du inte. Det är det som är, det är därför jag inte tror på religion. För religion, och när jag blev från början ateist och sökande, kan man väl säga, var när jag gick i högstadiet.
Sökande.
Ja, men alltså man vill få reda på vad är meningen med livet liksom. Och då när jag gick i högstadiet, då läste jag Bibeln på riktigt.
Ja.
Och så för mig själv så kände jag bara, det här är för lätta svar på för svåra frågor. Och då är ursäkten så bara, ja, men det är metaforer. Men det är så här, nej, det här är skrivet utan vetskapen om den kunskap vi har idag. Alltså Big Bang och att jorden är, planeten är rund och så vidare. Sett till hur det ser ut idag, du läser Bibeln, det kan aldrig vara en förklaring till hur människan kom till. Och vad, vi har redan den vetenskapliga förklaringen till det.
Om du var Gud och du kunde se och höra allt och uppfatta allt, vi kan inte hantera det.
Jag kan inte ens lyssna på vanliga människor. Om jag var Gud och var tvungen att höra vad alla tycker och tänker, som Gud hade tagit livet av mig.
Eller hur? Ja. För jag såg för andra gången Superman. Det här nya med Henry Cavill. Han är så het.
Han är snygg.
Så jag såg det igen när han var liten. Han var i klassrummet och han kunde höra vad andra sa. Och jag kunde se igenom dem. Han fick så många fysiska intryck att hans hjärna och själ inte kunde bearbeta det. Så kom mamman och sa, fokusera på min röst.
Mm.
Han kunde inte fokusera. Så vi kan inte hantera just nu den här kroppen. Om vi nu skulle ha alla sådana intryck. Så jag vet att du söker. Jag ser att du söker. Men tänk om sånt som du söker inte klarar du av. Så kanske kan du tagga ner lite grann. Jag vet inte, kan man? Får man göra det?
Jag vet att man inte klarar av det. Alltså så här, jag tror att även om du som människa skulle kunna få svar på vad är meningen med livet, så hade du inte velat ha svaret.
Nej, du kan, om vi kan ens uppfatta vad det är för något.
Så hade du inte kunnat få svar. Du hade inte velat ha svaret, för du inte hade kunnat hantera det. Nej. Och det vet jag. Det sägs i väldigt mycket konst och musik och det finns väldigt mycket symbolik för, vad ska man säga, brunnen av visdom som väldigt många besökt i en psykos eller i nirvana eller
vilken
drog.
Ja, det här mörka gråta som ska gå in.
Precis.
Men, ja, men hur kan man hantera?
Men du vågar aldrig gå in där när du står där. De som har stått där har inte gått in där. Och de som har gått in där har tror jag vi klassas som galna.
Varför vill man gå in? Man kan inte gå in medvetet. Man måste söka någonting. Man måste söka efter någon eller någonting för att gå in.
Absolut. Men jag tror att människan vill ha den. Alltså, det är vårt mission att söka. Det är vår utveckling som människor är ju att aldrig vara nöjda. Alltså människans evolution är ju inprogrammerad att vi inte är nöjda. Hur mycket vi än höjer vår standard så vill vi ha mer, och det är det som driver människan framåt.
Komikerna. Är de kloka i huvudet eller vad fan är det för något?
Jag tror det är blandat. Men jag tror någonting som är gemensamt för de komiker som är roliga. Jag vill inte säga för alla komiker. Det finns många som definierar sig som komiker som inte är komiker. Men jag tycker det som definierar komiker är intelligens. Alltså du behöver vara intelligent för att vara rolig. Om inte folk skrattar åt dig. Men då är du inte komiker. Då är du en pajas. Jag tycker det är det som är skillnaden. Och jag tycker det är en tänkande människa, komiker. Och också den svåraste konstformen som finns.
Som sagt så har jag varit sysslat med stand-up i 4 år. Jag ser att det finns väldigt mycket diagnoser, missbruk. Är det på grund av stand-upen eller är det folk som inte helt kloka i huvudet som sysslar på med det?
Jag tror det är båda. Jag tror oftast folk som börjar knarkar för de söker någonting. Alltså om vi går tillbaka till att man söker någonting. Du är inte nöjd med din tillvaro. Och en komiker är oftast inte nöjd med sin tillvaro. Du har en kritik eller en irritation mot någonting. Du känner dig lurad. För mig är det väldigt svårt att förklara hur... För att jag själv knarkar.
Ja.
Och jag kan bara... Jag vet varför jag gör det. Men det är väldigt svårt för mig att berätta varför någon annan gör det. Men jag tror alla har varit med om som knarkar. Alla som knarkar har någon gång i sitt liv sagt: det här kommer jag aldrig göra. Jag har sagt: jag kommer aldrig att knarka. Sen hände massor med saker i mitt liv. Och inte att det är så här: jag började knarka för att mina föräldrar dog. Jag knarkade innan det. Men sen kanske det blev mer. Men jag menar bara den här tomheten av någonting är... du känner tomhet. Det är det som i slutändan... Du kan börja med knarka vilken anledning som helst. Men anledningen till varför du fortsätter, ser jag det som... Det är någonting som saknas i ditt liv. Alltså den stabiliteten som man tror sig... du har ett stabilt liv, du har ett jobb eller en flickvän, barn och så vidare. Men det är någonting annat som du har ett missnöje kring. Som ger dig den här flykten. Flykt från dig själv eller flykt från livet. Och jag tror att alla behöver en flykt från livet. Sen kan den uttrycka sig på olika sätt. Men inom stand-up tror jag det är vanligt att sådana människor finns. Och jag tror musik och alltså varje konstuttryck där du utelämnar dig själv, du ger uttryck för någonting som är tungt.
Är det missnöje med något som du har eller sökandet efter någonting som du inte har och du inte ens vet om det finns? Vad det kan vara nu.
Inte missnöjet, men mer att du har blivit lurad till att livet är någonting under hela ditt liv. Och sen inser du vad livet är och besvikelsen över att den inte var så som alla sa. Det, jag tror så att den störst, det som händer mest,
alltså, fan, för som ung människa, det är så mycket som runt omkring, reklam, sociala medier om vad livet ska vara när man är 25 och 30, och det tar flera år innan man ser vad helvete. Du behöver inte bryta ihop för att du inte har någon flickvän eller pojkvän eller något, om du inte har det här eller den andra som är mest saker som man ska konsumera. Och, så det tar väldigt många år tills man inser att det här som vi har strävat efter är skitsnack. Är skit. Ett lögn.
Absolut. Jag tror den största bitterheten som sker innan man blir, inom citationstecken nu, vuxen. Men det är den bild du har som ung och vad man säger livet är. Och sen vad livet är, hur man hanterar det, tror jag är, vad är livet mot vad du har sett om livet i film, i, som du säger, marknadsföring,
eller andra hands upplevelse och information och förnimmelse.
Absolut.
Inte dina egna.
Ja.
Vet du vad, nu har jag inga mera frågor. Nu har jag inga. Det var det här torsdagens avsnitt.
Med... Jag har deppat ihop det för dig.
Nej, inte alls.
Jag hoppas inte det.
Nej, det gjorde du inte.
Jag, vill
alltså, jag känner mig bra, jag känner mig lugn. Jag har fått mycket information. Ja, jag är nöjd. Jag får inga
jag önskar frågor. Att jag kunde... Jag vill bara ändå till alla som lyssnar, dina lyssnare, att... Alltså mitt liv är exceptionellt tragiskt.
Mm-hmm.
Så det är svårt att jag skulle sitta här och vara exceptionellt optimistisk.
Nej, alltså du vet, saken är att det är väldigt många människor som inte mår bra. Och många som utåt sett mår bra, fast de mår jättedåligt. Och de är inte ens halvvägs. Halvvägs är att inse att man mår dåligt.
Mm.
De är inte ens där. Så de är på väg till att krascha. Och de vet inte det. Så, och efter de har kraschat så tror de att de är ensamma. De är dåliga människor. Vilket är så fel. Att de har gjort något fel. Det är på dem.
Mm.
Så det är otroligt hur mycket snack som finns. Man vet lite grann om fysiska sjukdomar. Man vet så lite om vad som pågår i hjärnan och i hjärtat och först tror du att det är tabu.
Mm.
Man ska inte snacka om, men vi mår inte bra. Liksom. Vi är människor. Så är saken.
Absolut, jag håller med dig. Alltså det är också att man har... när du inte behöver kämpa för din överlevnad. Jag menar, vi kommer båda från länder där... Det finns fortfarande en fattigdom. Och,
ja, massor med krig och det är så mycket korruption.
Så och att vara i ett land som, ja, men som är, du har vissa saker du inte behöver tänka på, alltså i västvärlden, där det finns en hög social trygghet inom väldigt mycket, och så får man, ja, men om du skulle förklara för någon vad gå in i väggen betyder, som jobbar på en fabrik i Kina och tillverkar telefoner 22 timmar om dagen. Och så ska någon berätta så här, ja, det finns folk som jobbar 6 timmar eller 7 timmar om dagen och går in i väggen. Han hade skrattat, men det är väldigt svårt att förklara, alltså en tomhet som kan uppstå hos människan. Liksom.
Mm-hmm.
När du hinner tänka tillräckligt länge så inser alla att de är olyckliga.
Tomhet är skräck.
Absolut.
Det är skräckfylld. Att hitta något som är tomt. Ja. Och det kan fyllas med. Det är väldigt,
men vi har stand-up. Alltså jag och du har stand-up. Ja, men vi har ändå någonting som ger oss mening. Alltså att man håller på med det här.
Med stand-up efter panikattacker faktiskt. Ja. Då började jag det.
Jag vill säga igen, jag tycker du är en fantastisk komiker.
Tack så mycket, Lenny.
Du är, jag hoppas alla som lyssnar på din podd kollar på dig när du kör stand-up, för att
det kommer någon gång, Branne. Snart hoppas jag.
Men jag vill bara säga att det är inte en enda gång jag inte har sett dig då jag inte skrattar. Du har en naturlig timing och du är rolig.
Kanske det. Ja. Kanske det.
jag vet att jag har gått för långt, men jag vet hur långt för långt jag har gått.
Mm-hmm.